politiseras utbildningsväsendet, utgör styrning av universitetens värderingar och samhällsnyttighet en progressiv moralisk utveckling, eller utgör detta en kvävande kontroll som äventyrar hela utbildningssystemet? Meningarna går isär, som i en riktigt bra akademisk diskussion. Jag heter Henrik Jönsson och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällsdebattör. Just nu förbereds regeringens nya forskningspolitiska proposition för debatt i riksdagen, och åsikterna är redan många. Hur ser det akademiska oberoendet egentligen ut i Sverige? Varför är upplysningsidealen värda att försvara? Och vad händer med ett samhälle som börjar reglera vilka frågor forskningen bör ställa? Dessa frågor tar jag upp i veckans video. Det är garanterat ingen som styr vilka frågor jag ställer, och gillar du mina filmer så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen här ute till vänster. Det är endast tack vare ert generösa stöd som jag kan fortsätta att producera nya aktuella videokrönikor varenda vecka, så ett stort tack till de av er som bidrar. Är du ny här på kanalen så kan du med fördel dessutom prenumerera någonstans här nedanför, se till att klicka på den där toppstyrda klockikonen, men se framförallt till att prenumerera på mitt veckobrev som finns länkat i videons beskrivning. Då missar du nämligen garanterat aldrig när jag släpper nya filmer, vilket jag gör med studentikos entusiasm varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid. Idag pratar jag om universitet, upplysning och underminering. Häng med! Pennan är mäktigare än svärdet, lyder ett bevingat talesätt som formulerades 1839 av den brittiske politikern och författaren Edward Bulwer Lytton. Uttrycket innebär i sin yttersta form att idéer har större inflytande på samhället än våld. Även de mest storslagna, radikala och brutala handlingars inflytande på samhällets utveckling bleknar i jämförelse med hur nya tankar och nya idéer påverkat civilisationens utveckling. Det romerska rikets oräkneliga fältslag och maktkonflikter försvinner exempelvis i en historiskt blodig dimma, medan rikets idéer i olika förädlade former tjänar mänskligheten än idag i form av vattenledningssystem, organisationsteori och till och med genom någonting så konkret som betong. Fundamentala förändringar av samhällets tankar och idéer kallas ibland paradigmskiften, vilket är ett begrepp som i korthet beskriver när en övergripande ny modell av tillvaron får fäste i samhället. Exempel på historiska paradigmskiften är till exempel när människan gick från nomadsamhällen till bofasthet, övergången från den orala berättartraditionen till utvecklingen av skriftspråk, och skiftet från föreställningen om en geocentrisk platt jord till den heliocentriska modellen av solsystemet, där jordklotet endast utgjorde en av många sfäriska planeter. Men ett av mänsklighetens mest betydelsefulla och övergripande paradigmskiften var övergången från högmedeltidens skolastiska och teokratiska föreställningar till upplysningsidealen. Upplysningsidéerna frångick bibeln som den primära källan till kunskap om världen och ersatte den med förnuft och empirisk vetenskap. Befolkningen gick från att vara feodala undersåtar till självägande medborgare, och arvsbaserade yrken och ämbeten ersattes med meritokrati, kompetens och konkurrens. Upplysningsidéerna om individens frihet, teknologisk utveckling och lagfäst äganderätt lade tillsammans grunden för industrialismen, vilket i sin tur skapade det moderna samhälle där människor på en aldrig tidigare skådad skala lyftes från agrar fattigdom till industrialiserat välstånd. Att du just nu sannolikt sitter i ett tempererat rum med en trådlös uppkoppling till ett globalt datornätverk med tillgång till praktiskt taget all mänsklig kunskap, är i direkt nedstigande led ett resultat av upplysningens paradigm. Men alla paradigmer har sitt slut, och det finns just nu illavarslande tecken på att upplysningseran håller på att ersättas av en betydligt mörkare, nyskolastisk paradigm. De idéer som med en kraft större än svärdets gett upphov till paradigmatisk utveckling av den mänskliga civilisationen springer ur bildningsväsendet. Exempelvis har ordet universitet samma rot som universum, vars latinska rötter unus och versus i korthet tillsammans uttrycker ambitionen att sammanställa världsalltets kaotiska fenomen i en ordnad enhet. Just ambitionen att omfatta världsalltet och att studera myriader av synbart oförutsägbara fenomen och tålmodigt organisera dessa i formen av mänskligt vetande har historiskt ofta stött på patrull när vetenskapliga landvinningar gått emot vedertagen samhällsbärande sanning. När den polska astronomen Nicolaus Copernicus i början av 1500-talet lanserade sin heliocentriska världsbild utmanades exempelvis kyrkans föreställning om att jorden utgjorde skapelsens centrum, och man förbjöd därför under många år spridningen av hans böcker. När biologen och forskaren Charles Darwin 1859 i sin bok Om arternas uppkomst hävdade att människan genom naturligt urval hade evolverat från primater blev han utskrattad, och hans bok bannlystes från biblioteket i Cambridge. Och när radioteknikens uppfinnare Guglielmo Marconi i slutet av 1800-talet sade sig ha lyckats sända ett meddelande genom luften blev han utskrattad och påstods vara en bedragare. Gemensamt för alla dessa berättelser är att vetenskapen trumfar samtidens rådande moral och övertygelser så länge sanningen hålls högre än den etablerade verklighetsbeskrivningen. För den sanna vetenskapen hyser en inneboende radikal kraft, där ett kompromisslöst förhållande till sanningen trumfar både åsikter, föreställningar och etablerad kunskap. Impulsen att vilja styra och betvinga hur andra människor beter sig, tycker och tänker utgör upplysningsidealets exakta motpol och representerar inte vetenskaplig radikalitet och framåtskridande, utan auktoritär nypuritansk moralism. Och det är denna tendens som nu i allt högre grad dominerar universitet och lärosäten över hela västvärlden, vilket ytterst även betyder upplysningens slut. I slutet av förra året överlämnades den svenska regeringspropositionen Forskning, frihet, framtid, kunskap och innovation för Sverige till riksdagen. Propositionen bereds just nu i utbildningsutskottet för debatt i riksdagskammaren den 21 april. Ambitionen är att dess förslag ska införas redan den 1 juli i år. Låt mig inledningsvis fastslå att propositionens uppsåt är att värna den akademiska friheten. Det föreligger ingen ambition att avsiktligt kringskära universitetens oberoende. Detta är tydligt formulerat i paragraf 6, där man uttryckligen fastslår att den akademiska friheten ska främjas och värnas. En formulering strax nedanför har däremot av många uppfattats som djupt problematisk. Det fria kunskapssökandet och den fria kunskapsspridningen ska dock alltid utövas inom de rättsliga ramar som finns och utifrån den värdegrund som gäller. Tagen i isolation framstår denna formulering som att politiken nu skaffar sig makt att diktera vilken moralisk ideologi universiteten är ålagda att följa. Men så illa är det inte, för det är faktiskt ändå värre än så. Denna skrivning specificerar nämligen bara att det stora antal regleringar som akademiska forskare redan är ålagda att följa fortsätter att gälla, och att det faktum att den akademiska friheten nu lagfästs inte ändrar på dessa förpliktelser. Det rör sig alltså om en precisering av ett sedan länge etablerat missförhållande rörande akademins organisation, inte om en matinéskurksliknande konspiration för att över en natt ta politisk kontroll över universitetsvärlden. Det behövs inte, för man har redan kontroll över universitetsvärlden. Sveriges universitet är myndigheter. Detta innebär att de måste följa en rad lagar och förordningar när det gäller till exempel inrättande av kurser och program, examination och handläggning av olika typer av ärenden. På grund av detta lyder universiteten redan under statskontorets styrdokument den statliga värdegrunden, vilken talande inleds med kapitlet "En gemensam grund för alla statsanställda". Denna styrning tar sig inte uttryck i form av direkt kontroll av det akademiska innehållet, men ställer krav på allt från jämställdhet till god miljö och befrämjandet av social välfärd. Dessa värderingsmässiga krav har gett upphov till att ett stort antal olika typer av institutioner, råd och verksamheter har upprättats inom den akademiska sfären, med uppdrag att rådge och hjälpa lärosäten att leva upp till de krav man som myndighet har ålagts av staten. Det nationella sekretariatet för genusforskning är ett exempel på denna typ av organisation, vilken tillhandahåller så kallat processstöd för att hjälpa lärosäten att uppfylla jämställdhetskraven. Inget lärosäte är formellt tvingat att följa dessa organisationers rekommendationer, men som vilken organisation som helst med begränsad budget väljer ändå en majoritet att acceptera de processer som redan har godkänts. Så här uttrycker sig till exempel Sigbrit Karlsson, rektor för Kungliga Tekniska Högskolan sedan 2016. "Att som lärosäte ha och ta ett samhällsansvar är av största vikt. Det är tätt sammanlänkat med vår värdegrund och bör bidra till bättre levnadsbetingelser och till en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling." Sammantaget uttrycker denna attityd hela den av staten påbjudna värdegrunden, men den uttrycker även någonting annat. En instrumentell och doktrinär hållning gentemot vetenskapen. Föresatsen att universiteten exempelvis ska ta samhällsansvar kan framstå som en beundransvärd ambition, men samhällsansvar var samtidigt anledningen att man på 1500-talet bekämpade Nicolaus Copernicus heliocentriska modell av solsystemet, eftersom den bedömdes vara samhällsomstörtande, omoralisk och destruktiv. Charles Darwin tog inte samhällsansvar när han utmanade den antropocentriska västerländska självbilden med sin kränkande evolutionsteori, och Albert Einsteins relativitetsteori kan på flera sätt sägas stå i strid med en ekologisk och hållbar samhällsutveckling, då han visste att den även bar embryot till kärnvapenbomben i sitt sköte. Sammantaget riskerar all politisk styrning av universiteten, oaktat hur behjärtansvärda skäl man än anför, att hämma kunskapsproduktion utanför det förväntades ramar. Enligt forskningsrapporten Measuring Academic Freedom in Europe – A Criterion Referenced Approach från 2017 så är skyddet för den akademiska forskningen lägre i Sverige än i de flesta andra EU-länder. Den svenska akademin utsätts genom existerande reglering för hårda och instrumentella krav på vilka problem som ska studeras, hur man producerar önskad kompetensprofil hos eleverna och faktiskt även rörande vilka teoretiska perspektiv som anses acceptabla. Denna situation innebär en självförstärkande utveckling, där det framreglerade ideologiska klimatet attraherar individer som delar dess värden, samtidigt som det antagoniserar dess meningsmotståndare bland både elever och lärare. För att citera den amerikanske sociologen Jonathan Coles bok The Great American University: "Some of the most subtle threats to academic freedom comes from within the academy itself." De moraliska krav de akademiska institutionerna nu anpassas efter är inte i sig olämpliga. Problemet är att de utgör tvingande moraliska krav formulerade som en progressiv och framåtskridande uppgörelse med primitiva och förtryckande strukturer. Få skulle exempelvis invända mot strävan efter ett jämlikt samhälle utan förtryck, och vad man bör fylla dessa begrepp med är fullt rimlig sysselsättning för humaniora-vetenskaperna. Att däremot institutionalisera krav på att denna typ av mål ska uppnås enligt en specifik formatmall står dock i direkt konflikt med själva upplysningstanken, där en prövande mångfald av helt olika divergerande perspektiv utgör den nödvändiga akademiska mylla ur vilken nya och slagkraftiga idéer verkligen kan formuleras. Anna Wahl, vicerektor för jämställdhet och värdegrund vid Kungliga Tekniska Högskolan, låter exempelvis hälsa: "Under nästan ett decennium har KTH arbetat med att implementera långsiktiga förändringar i utbildningsprogrammen för att möta bland annat de riktlinjer från den svenska regeringen som finns. Under det akademiska året 2022 ska ett forskningsbaserat utbildningsblock om jämställdhet och mångfald integreras i all utbildning vid KTH. Samtliga 120 program från grundutbildningsnivå upp till doktorandnivå." Detta är inte en kritik av jämställdhetsarbete, utan en kritik av att akademin underställs politiska krav som är grundade i samtidens hastigt svängande moralvärden. För konsekvenserna av en moraliskt likriktad akademi är mycket allvarliga. Akademisk utbildning är en mycket långsiktig disciplin, där resultatet av förändringar tenderar att synas först en hel generation senare. Således är det nuvarande forskningsunderlaget ett resultat av beslut som fattades under 1990-talets slut, och de förändringar som nu genomförs kommer att blomma ut först någon gång under 2040-talet. Det finns goda skäl att fråga sig vilken framtid det västerländska samhället går till mötes, när hela dess akademiska sfär just nu förskjuts från att ha upplysningens kompromisslösa sanningssökande som ideal till att istället fokusera på samhällsansvar, social sammansättning och maktfördelning. Doktoranden Alicia Smedberg vid Malmö universitet sammanfattade sommaren 2020 denna förskjutning av universitetets syfte från sanningssökande till socialt ansvar med följande ord: "Att uttryckligen frånsäga sig vetenskaplig neutralitet till förmån för en ståndpunkt är ett viktigt steg för att skapa forskning som inte bara produceras till privilegierade gruppers förmån, utan står till grund för ett samhälle format för alla." Det är helt legitimt att frånsäga sig neutralitet för att istället argumentera för en viss ståndpunkt, men man övergår då från att ägna sig åt vetenskap till aktivism. I USA bedriver den skattefinansierade organisationen Equitable Math Instruction matematikundervisning för minoritetsgrupper, och likställer bland annat fokus på att hitta rätt svar och elevutvärdering med vit makt i klassrummet. På snarlikt vis betonade i höstas The Mathematical Association of America nödvändigheten av perspektiv på etnicitet och rasism för att kunna undervisa i matematik. På universitetet i Portland röstade nyligen fakultetsledningen genom ett förbud mot att kritisera andra discipliners forskningsarbete. Upptakten till detta beslut var att två fakultetsmedlemmar hade riktat kritik mot forskningsarbete inom critical race theory. Ett av flera argument som anfördes som motivering av förbudet var att begrepp som akademisk frihet inte bör tillåtas försvara vad man uppfattade som trakasserier och i princip olagliga aktiviteter.
I think it's very important that we not use the words academic freedom as a cynical shield for what is actually harassment and really often illegal activity.
Efter att videon på mötet publicerades online tvingade dessutom universitetsfakulteten Oregon's Association of Scholars att plocka ner den. Med närmast poetisk ironi censurerade man alltså ett möte om censur. Men den akademiska metoden är kollegial, inte en konsensusdisciplin där alla förväntas falla in i ledet och hålla med varandra. Detta betyder att den metod som tillämpas för att skapa kunskap bygger på att forskare med olika perspektiv kritiserar och falsifierar varandras teser. Genom denna så kallade peer review process kan man i bästa fall undvika så kallad subjektiv bias, där den enskilde forskarens egen verklighetsbild påverkar forskningens resultat, medvetet eller omedvetet. För att denna kollegiala process ska kunna fungera krävs en hög tolerans för motstridiga perspektiv på universiteten. Om forskarkollegiets åsikter blir alltför homogena riskerar forskningen att försämras och att i högre grad påverkas av den gemensamt hållna biasen. Som exempel på hur dessa likriktade attityder nu sprids i samhället underkände nyligen den australiensiska jämställdhetsorganisationen The Equality Institute förekomsten av mer än ett perspektiv på känsliga frågor som del av den vita maktens pyramid. En sanning, en moral, en åsikt. Och detta vittnar om upplysningens slut. Att inte bara universitetsvärlden, utan att hela den västerländska civilisationen institutionaliserar förbud mot vissa frågor och samtidigt uppställer ideologiska och moraliska krav på att andra frågor måste ställas. Att man nu underställer även absolut vetenskap som matematik den intersektionella teorins tolkningsramar innebär snarast en återgång till den skolastiska metoden för att förstå världen. Om verkligheten inte stämmer överens med den heliga skrift, då är det djävulens verk, och verkligheten får se till att ändra på sig. För om pennan nu är mäktigare än svärdet, då är det angeläget för den som hyser totalitära ambitioner att se till att endast rätt människor tillåts ha pennor. Tycker du det är viktigare att upprätthålla upplysningens sanningssökande ideal än att ge företräde åt moraliska övertygelser inom akademin? I så fall tycker jag att du ska dela den här videon med dina vänner, och varför inte prenumerera på min YouTube-kanal när du ändå är i farten? Har du egna erfarenheter av politiseringen av universitetsvärlden? Dela i så fall gärna med dig av dina upplevelser i kommentarsfältet här nedanför. Jag uppskattar all respektfull kommunikation. Tänk dock på att alltid vara artig, även mot dina meningsmotståndare. Jag tolererar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson, och jag värderar upplysningens ideal högre än ditt känsloliv. Tack för mig. Och tack för att du har lyssnat. Mm.